Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Hej, Andreas Johansson på DI:s nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej och välkomna till Analyspodden med Dagens Industri. Det är fredagen den 22 januari. Jag som pratar heter Felicia Åkerman och med mig på andra sidan telefonen har jag min kollega Uffe Pettersson. Hej Ulf.
Hallå, hallå Felicia.
Idag ska vi bland annat prata om starten på rapportsäsongen och lite utdelningsbesked. Vi ska såklart också prata om veckans viktigaste makrohändelser. Men lite senare så ska vi diskutera vad Joe Biden egentligen betyder för framtiden och den tunga rapportveckan som väntar runt hörnet. Men först Ulf, vi kanske ska börja. Det har varit mycket mer av en börsvecka än en makrovecka. Hur har börsen gått i veckan?
Den har gått upp. Vi har haft nytt all-time high här i torsdags nu på fredag förmiddag när vi spelar in det här. Det vill säga ner ett par tiondelar procent. Men annars är det fortsatt uppåt på börsen. Och vi närmar oss en väldigt intressant nivå för OMX 30 som är det stora indexet då med de mest omsatta aktierna som håller på att passera 2000 här. Har inte gjort det än men är bara några punkter ifrån.
Vi har ju hunnit få lite smygstart här på den riktiga rapportsäsongen så att säga. Vad har varit mest intressant tycker du?
Ja, mest intressant är väl ändå Sandvik med tanke på att det är ett så stort internationellt bolag som kom igår. Det var det som sparkade igång rapportveckan här i Sverige i alla fall. I USA har de ju hunnit lite längre med rapporter från aluminiumtillverkaren Alcoa och Netflix bland annat som rusade 12% på sin rapport i alla fall i öppningen här. Så det. Men här hemma är det Sandvik och den var ju lite bättre än väntat. Det kom till och med en extra utdelning som var lite överraskande. Aktien steg inledningsvis ett antal procent men stängde inte särskilt mycket uppåt. Så lite bättre än väntat men med tanke på att Sandvik är det verkstadsbolag som har gått allra bäst de sista tre månaderna bland de stora bolagen så det var väl därför den inte steg mer på den här rapporten som kom då. Men det var Stefan Widing, vd på Sandvik, var hyfsat optimistisk tyckte jag. Q4 var klart mycket bättre än Q3, särskilt i Kina och särskilt i fordonssektorn. Det kanske du kan prata lite mer om Kina i alla fall sen Felicia. Mm. Och januari har börjat bra men som sagt var osäkert. Osäkerheten består, jag var tvungen att säga också. Det kommer säkert alla säga här med tanke på att coronapandemin så att säga fortsatt växer då. Men vad ska man mer säga? Orderingången är alltid intressant eftersom det är det mest framåtblickande och den förbättrar. Den var ner 11% under tredje kvartalet och under fjärde kvartalet var den då justerat för förvärv och valutor och sånt där ner 2%. Så det är fortfarande liksom ingen superfart sådär men det är klart mycket bättre än tredje kvartalet.
Ja, det känns väl som att det följer kanske vad man hade tänkt sig i och med att just du var inne på Kina och sådär. Vi har ju sett att liksom på makronivå så är den här efterfrågan som har kommit från framförallt Asien, det har ju verkligen hållit upp industrin nu under hösten, stora delar av hösten och särskilt kanske just, vi har inte fått alla siffror för Q4 än men intrycket är ju att för svensk del i alla fall så blir nog Q4 bättre än vad man hade trott. Mycket på grund av industristyrkan.
Ja, och mycket på grund av Kina också. Mm. Det man kanske ska nämna då, man ska liksom vara lite negativ också och inte bara så att säga, prata om det positiva, så var det ju valutaeffekterna. De var i och för sig också högst väntade med tanke på den kronförstärkning vi har haft då, framförallt mot dollarn här sista tiden. Men de gjorde en halv miljard på resultatet för Sandvik och kommer göra ännu mer, 750 miljoner framöver här. Så det är väl det är så att säga en press, en kronpress på exportindustrin, men ändå så är den underliggande efterfrågan bättre. Och som du sa, Kina är ett draglok här. De var ju först in i coronapandemin och först ut ur coronapandemin. Eller hur ser du på Kina egentligen, Felicia?
Ja, nej, men det är väl ungefär så. Om man ska summera det jättesnabbt så är det ju precis det. Först in, först ut, och ganska snabbt ut också. Sen skulle man väl i och för sig då, igen om man vill liksom titta på vad som kan vara en risk framåt sådär, så får man ändå intrycket av att ja, det var snabbt ut, men återhämtningen har inte varit kanske så kraftig nödvändigtvis, och det har väl också varit så att den har liksom, tempot har stannat av lite grann, så man funderar på hur det kommer se ut, hur mycket av ett draglok det kan vara till exempel nu under det första halvåret, som ändå har potential att bli rätt tufft. Första kvartalet blir tufft i rätt många länder, och om man vill väga in risker för till exempel att vaccinationer tar längre tid, att leveranserna av vaccin går ner, så är egentligen hela första halvåret lite av ett osäkerhetsmoment. Och jag är inte säker på att vi kommer riktigt ha samma dragkraft från Kina då. Sen har vi också sett att Kina har nu mot slutet av fjolåret, så började även de få liksom lite större utbrott igen. Inte liksom i närheten av vad vi har i Europa överhuvudtaget, men i vissa regioner att man ändå har sett att så här, det kan komma tillbaka. Det är inte så att det är helt vattentätt. Så, där. Så det finns ett osäkerhetsmoment där såklart. Men det är inte någonting som jag är så där jätteoroad över i nuläget. Det skulle jag inte påstå.
Nej, det var väl, så det var ju den stora grejen. Sen kom ju Avanza kom också igår, nätmäklaren, och är ju också intressant med tanke på att hur bolaget har växt här de senaste åren och det intresse som finns kring aktien på marknaden då bland aktiva privatinvesterare inte minst. Och där var ju faktiskt en lite av en rapportsmäll då. Aktien var ner 7% på rapporten. Nu återhämtade den sig en del här på förmiddagen då, ett par procent på fredag förmiddagen. Men det som jag tror låg bakom det där var väl utdelningen, för till skillnad från Sandvik som delade ut extra med pengar så höll Avanza inne sin utdelning. Det var kanske inte jätteoväntat med tanke på den diskussion som har förts med Finansinspektionen och andra om hur mycket banksektorn ska dela ut då. Men där var en lite negativ signal ändå, plus att det var väl lite sådär köp på ryktet och sälj på nyheten att den hade gått så fantastiskt förra året, Avanza, så det fanns inte mer kraft kvar i aktien, även om vinsten fördubblades även detta kvartal. Mer då, det är väl rapporterna, och nästa veckas rapporter, det kanske vi ska avsluta med för momentet veckan som kommer här i vår podd då, men för den stora händelsen som du sa i början här inledningsvis, Felicia, så har det inte varit mycket av makrostatistik, men däremot så har det ju varit en stor politisk händelse i form av att Biden då verkligen blev president. Det var ju lite...
Ja,
har ju varit ett par stökiga månader här sen valet.
Ja, precis. Och ändå förvånansvärt lugn insvärningsdag, får man väl säga. Efter det som hände i samband med att resultatet skulle liksom godkännas och bli klart i kongressen, och den här byggnaden stormades och i princip ockuperades, så var man väl lite nervös för att det skulle kunna bli rätt stökigt här i veckan, men de verkar ha varit bättre förberedda den här gången och lyckats hålla det. Det får man ju säga är liksom den stora grejen som har hänt, men samtidigt inte hänt den här veckan, för vi visste alla att det skulle hända och det förändrar egentligen ingenting. Och lite så har de flesta kanske av makrohändelserna varit. ECB hade möte den här veckan, gjorde ingenting, kom egentligen inga riktigt nya besked under presskonferensen med Christine Lagarde, väldigt sömnigt och snarkigt. De sitter verkligen på paus just nu. Och det är väl liksom korrekt. Men just därför finns det inte så mycket att rapportera. Och det finns inte så mycket roligt att haka upp det på. Utan de upprepar att vi har flexibilitet och göra allt som behövs. Och vi kan använda hela PEP-paketet. Alltså det här stora pandemi-obligationsköpsprogrammet. Men vi måste inte det. Vi kommer anpassa oss efter hur det går. Ja, allt det där. Så det var inte så mycket nytt i det heller. Det som kanske är så här, det som ur ett makroperspektiv har varit viktigast att hålla koll på, som kommer fortsätta vara ganska viktigt att hålla koll på, det är vad som signalerna som kommer kring nedstängningar i Europa. Storbritannien har haft problem under längre tid nu. De fick en mer smittsam variant av det här viruset, och det har verkligen lett till en rejäl en rejält dålig våg av sjukdomsfall och av dödsfall och en ordentlig nedstängning. Och nu kommer signaler där om att det skulle mycket väl kunna bli både längre och hårdare än vad man har beslutat hittills. Bland annat så kan man se det genom att så här, rapporter om att de överväger liksom egentligen direkta betalningar till personer som testar positivt för viruset för att uppmuntra testning i princip. Och också liksom högre böter och sådär för folk som går på typ hemmafester och sånt. Allt det där signalerar ju att liksom det kommer ligga kvar länge och det kommer vara hårdare. Och häromdagen så hade också EU-ledarna ett toppmöte där de diskuterade liknande saker. Och kontentan från det är väl i princip att man vill väldigt gärna undvika att stänga några gränser. Man vill verkligen, verkligen undvika en del av de här sakerna som hände i våras som ledde till väldigt stora leveransproblem. För det är väl kanske så här... den där potentiella överraskningen som skulle kunna komma i vår, alltså inte ett huvudscenario på något sätt, men som skulle kunna göra den här nedgången värre igen, det är ju om man börjar få leveransproblem igen som vi hade förra våren. För att länder till exempel panikstänger gränser. Så det är väl det de försöker undvika just nu i allra största möjliga mån. Så där. Men det är lite oförutsägbart med de här mer smittsamma varianterna av viruset, såklart.
Ja, absolut. Och sen och mot det står ju den här så att säga vaccineringen och tempot på vaccineringen. Och den har väl, där är väl liksom de senaste nyheterna åt det negativa hållet, att det inte går riktigt lika snabbt som man kanske hade hoppats på. Ja. Och så där, och att Pfizer inte har fått ut sitt medel som det ska och sådär.
Exakt. Alltså nu verkar det ju ändå som att tempot kanske ökar i Sverige specifikt och i vissa andra delar av Europa. Men överlag så har det varit en lite för långsam start. Man har ju hört från europeiska regeringar att de också har varit både självkritiska och kritiska mot andra, då framförallt EU-kommissionen, som man uppfattar som att de har liksom gått för långsamt och inte kämpat på tillräckligt bra. Mycket av det här handlar ju om att man har valt att liksom... Man har ju tecknat ganska många avtal med vaccin som inte har kommit ut än, som inte är godkända än. Så det är absolut möjligt att om alla de vaccin man har tecknat för blir godkända så kommer det här tempot öka ganska kraftigt längre fram. Men för närvarande så är det egentligen bara två vaccin som man har avtal för. Och då blir man ju väldigt känslig för till exempel när de inte kan producera tillräckligt snabbt. Och just den typen av problem har vi ju sett nu och då tar det längre tid.
Just det. Något som du inte nämnde i din makrosammanställning här var ju Janet Yellens tal.
Ja.
Alltså vi pratade om EU, ECB och centralbanken och Lagarde. Och så har vi då Yellen som var Fed-chef innan hon, så att säga. Ja. Sen så blev hon ju då finansminister här i USA. Mm. Och vad är det? För det är väl, ser jag, en väldigt viktig fråga för börsen i alla fall. Hur, den älskar ju stimulanser och kan liksom inte få nog av stimulanser. Hon var väl ganska stimulansoptimistisk där, eller vad, eller hur tolkar du henne, eller sa hon det hon skulle säga, eller hur? Vad var det som hände?
Hon pratade ju liksom om att vi är inne i en ny värld nu där låga räntor innebär att det inte är lika kostsamt att stimulera finanspolitiskt, och det är ju liksom sant, det är ju lite av en ny värld. Och det är också ett tänk som känns igen ganska mycket från Fed. Det är där man märker att hon kommer från den världen. Jerome Powell, som är den nuvarande Fed-chefen, har ju bland annat pratat om att det här omställningen till att börja tänka utifrån mycket lägre räntenivåer kanske inte riktigt har kommit in i liksom den finanspolitiska delen av hela det här maskineriet, utan att så här, de behöver jobba upp det lite mer. Anledningen till att hon går på så hårt är ju att vi nu närmar oss att få det här stimulanspaketet som man har hoppats på, i och med att för det första Joe Biden vann presidentvalet och sen, kanske ännu viktigare, demokraterna fick en mycket, mycket knapp majoritet i senaten när de vann de här två extra valen i Georgia. Så nu, jag tror det var så sent som igår, så var Nancy Pelosi, som är demokraternas talman i representanthuset, ute och pratade om att de är redo att rösta om ett nytt stort stödpaket på 1900 miljarder dollar den 1 februari, och liksom nästa vecka ska samtalen börja och vi är redo att köra. Men problemet är ju att det är inte bara demokraterna som bestämmer om det här. Vill man göra det liksom... Det finns några olika sätt att få igenom den här typen av grejer i USA. Det normala är ju att man lägger fram ett paketet i form av liksom en lag som man ska rösta om i båda kamrarna, och så får man liksom, ja, enkelt sådär. Problemet med det är att det räcker sällan med en enkel majoritet
För att det är ganska lätt att blockera lagstiftning i USA. Och då kommer vi in på liksom att även de mer, vad ska man säga, moderata elementen av det republikanska partiet, de som tidigare har varit mer liksom okej med att klubba igenom större paket, även de är skeptiska till det här paketet som man lägger nu. Man kan titta på sådana personer som Mitt Romney eller Susan Collins, som båda är senatorer som ligger liksom vänster inom det republikanska partiet och som traditionellt sett har varit mer villiga att samarbeta med demokraterna. Båda de har uttryckt liksom kritik, ser ingen anledning att skynda med det här.
Hur resonerar de då? Är det för mycket pengar, eller vad är det de inte gillar med det här paketet?
Ja, det finns ett par olika delar. Dels så tycker man att det är för mycket pengar. Republikanerna har också återgått lite mer till sin traditionella liksom problem med stora underskott, vilket väl var ganska väntat att de skulle göra, för de brukar göra det när de inte längre har makten, och då blir man orolig liksom för att alla de här pengarna bygger på våran skuldsättning, vi måste betala det någon gång i framtiden, vi måste vara försiktiga, etc. Sen finns det också, och det är väl det här som kanske är en lite mer legitim kritik mot det här paketet, det finns också de som anser att vissa delar kanske skulle vara mer riktade än vad de är nu. Det här paketet följer väl liksom lite samma mall som de vi såg i våras, nämligen att man skjuter med väldigt...
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Väldigt bred bazooka.
Alla får lite pengar.
Fördelen med det är att det går jättesnabbt. För du behöver inte göra några tester, eller du behöver liksom inte pröva till exempel ifall någon ska ha rätt till de här stimulanscheckarna eller inte. Det är bara att skicka ut dem till vem som helst som har ett bankkonto i princip. Men nackdelen är att det blir kanske inte det mest riktade stödet som får den största effekten, så att du riskerar att slösa pengar helt enkelt på hushåll till exempel som inte behöver det lika mycket.
Precis. Men det du sa nu, du har du sagt här, dels att de tycker det är en ny värld nu med de här låga räntorna, och att budgetunderskottet då, som det är ju faktiskt 100% nu av BNP i USA, är inte det ett problem? Är det inte att glömma historiken lite grann när man inte tror att räntorna kan stiga, och det är inte någon fara med 100% statsskuld i förhållande till BNP och sådär? Eller är det bara köra på? Hur liksom låter den ekonomiska teorin nu för tiden jämfört med tidigare? Det låter som den har förändrats när du pratar.
Ja, alltså både och skulle jag säga. Det finns olika vägar man kan gå i det här. Det finns ju liksom personer som i princip säger att så här, skuldsättning och budgetunderskott spelar inte längre roll för stater. Det var ett missförstånd. De personerna glömmer nog historien ganska mycket, är väl mitt intryck. Men det går ju också absolut att liksom titta på, alltså vi har ju haft till exempel i USA en diskussion nu, och framförallt kanske en prissättning i marknaden där man ser en viss oro, citattecken, för att inflationen ska komma tillbaka. Men det är fortfarande jättelåga, det är fortfarande låga nivåer vi pratar om. Om vi ser en ränteuppgång så är det fortfarande inte till några höga nivåer, och det mesta talar ändå för att så här, räntorna, även om de stiger från nuvarande nivåer, kommer vara historiskt låga under ganska lång tid. Och då är det väl rimligt att man justerar sin bild av så här, hur stor är en hållbar statsskuld till exempel egentligen? Hur stort är ett hållbart budgetunderskott egentligen utifrån de här nivåerna som vi befinner oss på nu? Så här, även en uppgång härifrån är fortfarande låga räntor vi pratar om. Men det är klart, man ska inte glömma historiken helt, för det brukar inte sluta så bra.
Nej, det är ju så. Alltså, betalar man 1% på sin statsskuld i ränta, eller vad man, man betalar inte ens det, men då kan man ju, mot förra tiden när man betalade 4-5% så kunde ju statsskulden liksom idag vara då matematiskt 5 gånger större, för det, räntekostnaden så att säga för att bära den här statsskulden blir densamma. Så det har ju en enorm effekt på på statsskulden, hur den finansieras med de här räntorna. Och ska man liksom lägga in någon slags börsresonemang i det här då, så har vi nu en långränta i USA, en tioåring på 1,1%. Och det var väl när den började gå över 3 som vi fick liksom, så att säga, påverkan på börskurserna. Det var när den steg där ganska snabbt ett tag och var över 3%. Det var väl 18 tror jag, 2018. Mm. Och då fick vi, så att säga, en ränteoro på börsen. Och jag tror att marknaden kommer bli rejält nervös om vi får en långränta i USA på 3%. Men jag tror att vi kan nog stiga upp mot liksom 1,5-2% utan att, så att säga, värderingen på aktiemarknaden kommer liksom ta stryk. Men så här, går man en bra bit över 2, då börjar det bli så där att man kanske kan växla över till räntor istället för aktier igen.
Mm, precis, och då kan man ju fundera på så här, växer den där räntoron för stor, då tror jag att Fed är redo att liksom lugna igen. Ja. För de verkar ju onekligen rätt fokuserade på att det inte ska vara stök på finansmarknaderna. Just nu sitter de lite tillbaka och avvaktar och väntar och ser. Men jag tror att det delvis handlar om att de tänker att den här nya världen ska nu anammas av finanspolitiken tack vare Joe Biden. Och det är nu vi kommer in i liksom att den spelar en större roll, och då har de råd att sitta och vänta. Om det skulle visa sig att det inte riktigt blir så, eller om det skulle visa sig att vi triggar en ränteuppgång som leder till stök på finansmarknaderna, då är de nog redo att vara ganska aktiva igen. Det skulle jag tro.
Och om man vänder blicken mot Sverige då, vad är de stora problemen? Här är det arbetsmarknaden och den tudelning, så att säga, som har förstärkts under coronapandemin, med att de som var etablerade på arbetsmarknaden snabbt kommer tillbaka om de nu blev av med jobbet eller blev permitterade, medan de som liksom låg liksom i ytterkanten här och liksom hade, ska vi säga, temporära jobb eller inte lika fast förankrade jobb har hamnat ut och inte riktigt kommit in igen. Eller finns det något annat i den svenska ekonomin och det svenska samhället som är något större problem än det, eller hur ser du på Sverige?
I alla fall om man vill titta ett lite längre perspektiv. För just nu, alltså det är lite samma sak som så här, skuldsättningsfrågan i USA. Det är ju ett långsiktigt problem. Det är egentligen inte ett problem det här året. För det handlar fortfarande om liksom bara att ta sig igenom nu. Det är ju så man argumenterar för ett stort stödpaket igen. Och på samma sätt så här, arbetsmarknaden är väl kanske det problem i Sverige som är långsiktigt det mest intressanta och det man kanske oroar sig för mest. Just för att dels så är den långsam i sin reaktion, så att vi kommer ligga med en högre arbetslöshet ganska länge. Man kan titta på, vi fick ett par nya konjunkturprognoser från några av storbankerna nu i veckan, och det kommer några till nästa vecka. Och båda de pratade ju liksom om att så här, vi kommer ligga kvar med en högre arbetslöshet under hela prognosperioden, som då sträcker sig till 2022, än vad vi hade innan det här började. Det tar lång tid. Men också, det är nästan... Det känns fortfarande på sätt och vis lite tidigt att prata om så här, de strukturella förändringarna i ekonomin till följd av pandemin, men det är väl i allra högsta grad rimligt att tänka sig att det finns många företag där ute som har hittat sätt att ersätta jobb som tidigare skötts av viss personal, kanske då framförallt okvalificerad arbetskraft, med helt andra processer där de inte ens behöver ta tillbaka de här människorna i framtiden. Jag skulle bli väldigt förvånad om det inte var så att vissa sektorer har hittat nya sätt att göra saker på som sänker deras behov av en viss typ av arbetskraft.
Så kan det vara, men det har ju vuxit fram andra också väldigt personalintensiva branscher här. Pratar man med folk som är födda på 30-talet, så brukar deras karriär alltid inledas med att de var budpojkar i någonstans, och sen så jobbade de sig upp och blev liksom stora företagsledare och sådär. Och nu har vi ju liksom cykelbuden som och är det inte bara i Stockholm, det finns ju liksom även i mindre städer nu, och det är ju väldigt arbetsintensivt den här, så att säga, som har blivit då sen när vi handlar framförallt mat och mycket annat på nätet då som ska fraktas.
Jo, precis, och då det som liksom är lite svårare överblickat just nu är väl ifall det är ett exempel på en yrkeskategori som blir mycket vanligare. Vad får det för effekt på hur de här hushållen konsumerar till exempel själva? För just nu är det ju någonting som sannolikt har en nettopositiv konsumtionseffekt, för att det gör det möjligt för människor att konsumera saker som de annars inte hade kunnat konsumera, för att de går inte ut och äter till exempel eller sådär. Men vad det får för effekt på liksom sammansättningen av den svenska hushållskonsumtionen över tid när man byter ut jobb på det sättet. Men det är ju jobb som är ganska lågavlönade och framförallt ganska otrygga. Och jag tror kanske den andra effekten, eller den andra aspekten av det, är nästan den viktigaste. Att det är väldigt, det är väldigt osäker arbetssituation. Och det är en sån arbetssituation påverkar hur man konsumerar ganska mycket. Även vid liksom ett så här allt annat lika löneläge. Så att det där, det är saker man behöver fundera på längre fram. Men vi måste också någonstans vänta och se vilka av de här förändringarna vi har sett nu som ligger kvar sen. Och det undrar jag om vi ens kommer kunna se det här året. Det är nog snarare en fråga för 2022. Liksom. Så att så här, det där är lite krångligt. Ja. Men det man kan ta med sig också just med arbetsmarknaden är att så här, det som är svårt med den och det som gör det till en stor utmaning för Sverige i hur vi ska hantera den här typen av problem, det är att historiskt sett så har det visat sig ganska svårt att hitta liksom riktade insatser för grupper som lite hamnat utanför på arbetsmarknaden. Vi har inte riktigt jättebra track record när det gäller det. Så att så här, då visst, man kan köra finanspolitiska stimulanser och stimulera efterfrågan. Men finanspolitiken kanske inte alltid är så himla bra på att till exempel anpassa arbetsmarknaden efter en ny struktur. Eller anpassa arbetskraften efter en ny efterfrågan på den. Så där. Det är väl något jag skulle hoppas att politiker i Sverige sitter och funderar ganska mycket på just nu. Hur gör vi långsiktigt med det här? Kan vi arbeta på ett annat sätt med till exempel omställningsstöd och sådär riktat till arbetstagare som har svårt att komma tillbaka efter det här? Där har man inte så jättebra historik tyvärr.
Men om vi så att säga går lite närmare i tiden då, vi pratar om ganska långsiktiga, väldigt intressanta effekter. I nästa vecka då pratar de om att bankerna, det återstår en del banker att lämna konjunkturprognoser här. Men finns det något annat på din agenda som är liksom värt att hålla ögonen på i nästa vecka som det ser ut?
Ja, men nästa vecka blir det roligare för oss makromänniskor. Förutom några bankprognoser så får vi en konjunkturprognos uppdatering från IMF och också deras stabilitetsrapport. Och sen är det KI-barometer, det är svensk AKU, apropå det vi pratar om nu, alltså arbetsmarknadsstatistik. Och sen är det lite olika BNP-estimat också som kommer, framförallt europeiska, men också en siffra för USA där. Och så Fed, räntebesked. De kommer inte göra någonting vid det här mötet,
det.
Men däremot så kommer Jerome Powell att prata. Och det kommer bli intressant, för att om inte annat så här, de har skickat lite olika signaler kring vi kanske inte behöver använda alla de här stödköpen, vi kanske ska avveckla tidigare än vad vi hade tänkt, för nu tar finanspolitiken över och sådär. Det skapar en viss oro. Hur adresserar han det? Det kommer nog bli veckans stora grej. Mm. Men för din del, det är ju jättemycket rapporter nästa vecka väl?
Ja, det är då rapportperioden är, kan man säga. Då, höjdpunkten är då den 29 nästa fredag här med Atlas Copco som är Stockholmsbörsens största bolag. H&M kommer med sina vinstsiffror, vi vet ju redan försäljningssiffrorna. Och Ericsson kommer också, så det är liksom det är full fart. Då. Och nästa vecka får vi även en bankrapport här från SEB, väl först ut 27. Så det är en intensiv vecka, väldigt rolig vecka. Det är bokslut också, så det är lite extra intressant jämfört med tidigare rapportsäsong eftersom det kan komma lite nedskrivningar och sådär. Telia har ju redan kommit och skrivit ner 7 miljarder av tillgångar i Finland samtidigt som de berättade att de ska dela ut 2 spänn per aktie här kommande åren. Så det är en väldigt intressant vecka. Och så får vi väl se hur marknaden tar emot det där då. Jag tror att så som det känns nu med tanke på den uppgång vi har haft senaste 2-3 månaderna här. Ja, egentligen sen mars, men den har ju fortsatt starkt under hösten här. November var en fantastisk basmånad. Så tror jag det måste till några riktigt positiva nyheter för att vi ska få liksom stora rörelser i enskilda bolag. Och det kommer säkert komma sånt, men som sagt, bågen är rejält spänd här, så det krävs rejäla förbättringar för att, så att säga, lyckas överträffa denna håsade aktiemarknad, kan man väl säga.
Men tror du att det kommer vara liksom, antingen så kan det ju då bli en ganska sömnig rapportperiod där det inte blir så stora reaktioner, för allt det där har ju redan hänt och det blir framåt. Mm. Eller så kan det bli så att det blir bakslag för att förväntningarna är högt ställda på just de här rapporterna Förstår du distinktionen där? Liksom, vad tror du?
Om jag skulle liksom få gissa nästa vecka så är det väl så här då att rapporterna kommer väl bli bra. Kanske till och med lite... Ja, att marknaden ligger liksom i linje med förväntan nu. Marknaden var ju efter bolagen under Q3 och då rapporterna var klart mycket bättre än väntat. Men nu verkar det väl som att de går liksom hand i hand, marknad och bolag då. Och då är det väl inte orimligt att vi får, så kan vi säga, en liten sån här negativ effekt då, att man har liksom köpt upp aktierna. Nu finns det inte mycket mer att köpa på. Man börjar så att säga titta lite i andra delen i vågskålen och fundera lite på corona, och så får man en liten rekyl på några procent, men inte liksom inte tvåsiffrigt utan att den här uppgången är hyfsat väl underbyggd med de resultat vi kommer att se och de låga räntor vi har. Men ett litet bakslag skulle jag gissa på att vi kan få här under februari exempelvis.
Okej, okay. Ja, men då ser vi fram emot det, höll jag på att säga. Man kanske inte ska se fram emot ett bakslag, men det vore ju trevligt om det blev ett litet ett i alla fall.
Ja, så är det. Men som sagt, osvårt är bäst. Rapportsäsongen ska bli otroligt intressant att följa.
Ja, men då så. Då får vi se när vi summerar nästa vecka hur det faktiskt ser ut. Men med det kanske vi ska avrunda för den här veckan.
Tycker jag vi ska göra och ladda för nästa vecka som sagt var. Och lyssna på våra kollegors poddar också, ja, eller hur?
Exakt. Vi har ju bland annat Digitalpodden som blir Digital gör. Och sen har ju våran kollega Victor Munkhammar en makropodd som heter Makrorådet som jag rekommenderar. Och sen finns det ju också, om man verkligen har svårt att liksom fylla sitt lyssningsbehov, så har vi ju även dagliga poddar i form av Ekonomistudion och våran morgonpodd. Så att det finns gott om saker att lyssna på. Tack för att ni har lyssnat idag.
Och vi får önska er en skön helg, och så tar vi nya tag nästa vecka.
Trevlig helg.
Tack så mycket.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Hej, Andreas Johansson på DI:s nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.
I DI-TVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens E, S och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike Mekibes, varannan onsdag på DI-TV och på di.se.
Varje vardag klockan 7 uppdaterar DI-TVs morgonkoll dig om natten och morgonens viktigaste nyheter. Från börsstängningen i New York till läget i den asiatiska handeln. Och strax därefter kommer podden med samma namn. Prenumerera på morgonkoll du också, så är du uppdaterad inför varje ny arbetsdag. Morgonkoll finns där andra poddar finns.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.